Jag väntade på det där specialtecknet. Hon sa att de skulle ge tecken åt mig när det var dags. Men... Tänk vilken nåd att få samlas inför Guds ansikte. Eller hur? Och få komma tillsammans. Ibland så tänker vi att vi går till kyrkan och så är det några som ska stå på en scen och ge någonting som alla de andra ska äta av. Men ju äldre jag blir, desto mindre så vill jag tänka så. Jag tänker, vi är Guds folk. Vi kommer tillsammans. Vi öppnar Guds ord tillsammans. Vi kommer inför hans ansikte tillsammans. Han talar till oss tillsammans. Så följ med in i skriften. Och Jesus, vi tackar dig för att du är här ibland oss. Att du har lovat att det två eller tre samlade i ditt namn. Där är du mitt ibland oss. Tack för att vi inte behöver liksom tweaka och trixa och greja för att något ska kännas bra så att vi ska känna att du är här. Utan tack att du har lovat att när vi samlas i ditt namn, då är du med. Så tack Jesus för din närhet. I Jesu namn. Ska den ner lite? Funkar det bra så? Kalas? Fint. Och var ska man titta någonstans om man ska titta på dem som är med? Den där borta. Så säger vi hej till er som följer med på distans också. Vet du om att du är värdefull? Vet du om att den här världen längtar efter det som du har att ge? Vet du om att du är en bärare av det som den här världen hungrar och törstar efter? Om du är som jag så brottas du ibland med tankar av självförakt. Alla andra verkar vara så mycket bättre på det mesta än vad jag är. Du kanske aldrig upplevt det så. Men om du är som jag så brottas du med de tankarna ibland. Och Bibeln liknar församlingen vid en kropp. Det finns flera olika bilder som Bibeln använder för att liksom förklara vad Gud vill göra genom sin församling för att nå en trasig värld med de goda nyheterna. En av bilderna är en kropp. Och Paulus använder den här bilden på flera sätt och han talar om kroppen och så säger han att när vi är en del i den här kroppen, vilket han säger att du är en del i den här kroppen, så kan vi tänka fel på flera olika sätt. Vi kan tänka fel ur ett stolt och högmodigt perspektiv. Jag kan minsann det här och det kan inte du. Därför så är du inte lika viktig för kroppen som jag är. Kanske det i vår kultur är vanligare att vara i andra änden av spektrat och tänka, ja, men jag kan ju inte det här. Jag kan inte det där. Alltså är jag inte en del av kroppen. Men när Paulus talar om kroppen så säger han att den byggs upp genom det bidrag som varje enskild del ger. Och för att illustrera den här oerhörda sanningen som det är att du och jag är en del av en kropp. Jag menar, har du varit med länge så har du hört det här till leda att församlingen är en kropp. Men jag vet att det finns fler här inne än jag som tränar regelbundet. Och man cyklar och man springer. Och Bergs kyrka där ni ska vandra ifrån. Jag har aldrig vandrat ifrån Bergs kyrka, men det är väldigt fint att cykla där. Från Bergs kyrka och så ner mot Öglunda och Varnhem. Och så fantastiska cykelvägar. Men när kroppen inte är i balans, då blir det inte bra. Jag har haft ont i alla möjliga kroppsdelar därför att jag har tränat hårt och jag har inte hållit balans mellan saker och ting. Små muskler som ska balansera leder har inte varit så starka som de behöver. Och därför har jag fått ont i höft, jag har fått ont i axel, jag har fått ont i hälsena och så vidare. Det behöver vara en balans i kroppen och varje del behövs. Det sägs att Jesus är kroppens huvud. I huvudet så kan olika beslut och tankeprocesser gå. Om jag tänker, jag är hungrig, jag vill ha en proteinbar. Huvudet tänker, kroppen behöver hämta en proteinbar nu. Så kan jag göra det. För den ligger här nere. Och det här är ju ingen avancerad operation. Nu gick jag ner och hämtade en proteinbar. Jag kan till och med öppna den här så det prasslar lite ut i eten. Men för att det här ska kunna ske, för att den här enkla lilla saken skulle kunna hända, så krävs det att varenda liten muskel i min kropp är med på det. Det räcker inte att handen säger det är jag som ska ta proteinbaren, det är bara jag som behövs. Den kommer ju inte så långt. Om inte lårmuskler, sätesmuskler, magmuskler, ja, hela paketet behöver vara med och samverka för att den allra enklaste lilla uppgift ska bli en verklighet. Och så är det med dig och mig. Det är därför Gud säger till oss att församlingen är som en kropp. Varje enskild del har sin bestämda uppgift. Du har inte samma uppgift som jag kanske. Det betyder inte att jag är mer värd än du. Därför att du har en annan uppgift som jag kanske är betydligt sämre på än det som du är bra på. Och det betyder inte att jag är sämre än du. Utan Gud sätter oss tillsammans. Och du är viktig. Och det här är en utmaning för oss. För vi tenderar ju till att dra oss tillbaka lite grann och tänka, ja, men jag är med i församlingen och jag kommer på gudstjänster och jag lyssnar lite och sådär. Men den här tanken att jag faktiskt är en konkret välsignelse till den här trasiga världen genom det jag är och har. Om du är som jag så är det en utmaning att tänka att jag ska kliva in i någonting som faktiskt innebär att jag är till välsignelse för andra. Men då tror jag att Bibeln påminner oss om ett par saker som hjälper oss att förstå. Jag känner att jag har fått komma hit idag för att förhoppningsvis inte sänka dig utan att lyfta och uppmuntra. Därför att du är viktig, du är betydelsefull, det du har är mer värt än att bara vara en bänkvärmare. Den här världen behöver dig. Du är värdefull. I början av Bibeln så ser vi i skapelseberättelsen att det står att vi blev skapade till Guds avbild. Gud skapade människan till sin avbild. Till man och kvinna skapade han dem. Både mannen och kvinnan är skapade i Guds avbild. Inte bara mannen och kvinnan sen kom som en kopia. Utan man och kvinna är skapade till Guds avbild. Det här har vi hört massor med gånger. Men om vi tänker efter på att det faktiskt innebär att du är en avspegling av den levande Gudens obegränsade härlighet. Jag vet inte om det är det du tänker när du ser dig i spegeln på morgonen. Guds fantastiska härlighet. Eller om det är andra tankar som går genom ditt huvud innan du har hunnit sminka dig. Men det är vad Bibeln säger. Det finns ett okränkbart värde över ditt liv. Bara genom att vara den du är. Som Gud har skapat dig att vara. Vi är den levande Gudens avbild. Han välsignar dem. Det står att Guds tanke med ditt liv är en välsignad tanke. Men så vet vi ju, ja men, vi syndar. Människan har syndat. Saker och ting har hänt. Längs vägen så har vi som är Guds avbild, vi har ställt till med dumheter. Och det är bara en gradskillnad hur mycket vi har gjort. För alla har gjort det, säger Bibeln. Vi har syndat. Vad säger då det om vår plats inför Gud? Romarbrevet kapitel 5. Vers 6, 7 och 8. Vi kan se att vi skapade i Guds avbild. Men synden kom. Men då säger Bibeln så här. För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i de ogudaktiga ställe. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig. Och kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Vad säger den här versen? Den här säger att när vi är i här funderingen, ja vi förstår att Gud hade tänkt någonting som var gott. Men jag har skjutit stolpe ut hela mitt liv, jag har misslyckats, jag har gjort dumma saker. Är jag fortfarande lika mycket värd? så säger Bibeln att Gud visar hur mycket värd du är genom att dö i ditt ställe så att du kan få tag på det eviga livet. Och vi vet om vi läser Bibeln, Gud gör inte skillnad på människor. Så han dog inte för några andra men inte för dig. Utan han dog för dig. Det är ditt värde, hur mycket du betyder för Gud. I Tibro, idag, söndagen den 7 april. Där får vi värdemätaren när vi ser på korset. Så mycket värde att han var villig att dö för oss. Och jag vet inte vad det finns för röster som talar in andra saker i ditt liv. Röster som säger att du inte är så mycket att ha. Eller röster som säger att ja, men alla de andra verkar vara lite bättre. Eller röster som säger att nej, men jag är nog egentligen inte värd att vara älskad av Gud. Jag har nog inget att ge till den här världen. Vår själafiende, djävulen, han vet vilket otroligt värde du har. Och han gör allt han kan för att vår blick ska vändas bort. Han använder röster utifrån och han använder röster inifrån. In i våra liv för att liksom sänka vår värdering av oss själva. Om så bara lite grann. Så att vi håller oss på en passiv plats och tänker, ja, men jag har inget att ge den här världen. Men jag hänger på. Jag är med i församlingen men håller tillbaka lite. Du är värdefull. Och du är upprättad. I andra Korintierbrevet. Andra Korintierbrevet, det 5:e kapitlet. 17 och 18 versen. Det är inte bara så att vi är älskade. Liksom mitt i vår trasighet. Utan Gud har faktiskt gjort någonting åt den där trasigheten. Det där djupt inne i människans hjärta som gick sönder när synden kom in. Det har han gjort någonting åt. Så kan vi läsa om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Så vi ser att det här talar både om vad Gud gör i oss men också rör vi det här att det här har med vår uppgift i den här världen att göra. Ja, det är sant. I synden så går någonting totalt grundläggande där djupast inne i människan sönder. Och det ser vi alla frukten av bara genom att se i den här världen och titta på våra egna liv. Men Gud har gjort någonting åt det här. När vi tar emot Jesus så är det inte bara så att det sätts en liksom check i en box i ett himmelskt register och en gång får vi komma till himlen. Utan det händer någonting här. I våra hjärtan så gör någonting att det går från död till liv djupast där inne. Paulus han talar om att världen den är lagd under förbannelse. Och den längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Det finns alltså en längtan i den här trasiga världen efter det som du och jag bär på. Och jag vet inte om du, hur du ser på dig själv och liksom, ja men jag står ju det här och det här är mina problem och de här grejerna är lite jobbiga och sådär. Så skulle jag vilja säga till dig idag att dina problem och dina utmaningar är inte din identitet. Därför att den du är Guds skapelse och avbild som trots synden har blivit så älskad av Gud så att han har gett sitt liv. Så att någonting här inne som var grundläggande trasigt nu har blivit helt. Och jag tror att vi ibland glömmer det och vi säger ibland, ja, men vi är bara människor. Nej, är du frälst så är du inte bara människa, då är du pånyttfödd. Det är någonting som har hänt och även om vi kanske blir så vana med hur vi har det så finns det något som du bär på som den här världen hungrar och längtar efter. Du är dessutom inbjuden att förstå djupen i Guds rike. Läser vi evangelierna så ser vi hur Jesus, han ger liknelser. Vid ett tillfälle så ger det, kanske fler tillfällen, så kan vi läsa om hur han ger en liknelse och lärjungarna verkar inte riktigt fatta. Och så kommer de till honom och säger, varför talar du i liknelser? Och så säger Jesus, ni har fått nåden att förstå Guds rikes hemligheter. Det har inte de där fått. Det är som att Jesus säger att de som går med honom, okej, det finns en undervisning från Gud, men för de som verkligen följer Jesus så finns en inbjudan. Det finns en nåd att förstå den osynliga världen. Det finns en inbjudan att faktiskt fatta hur saker och ting hänger samman i livet som helhet. Inte bara i det här som vi kan se, utan i det osynliga också. Och i första Korintherbrevet kapitel 2, vers 9 till 12. Så säger, och jag tänker att när vi läser det här så tänker jag, på de här verserna när jag försöker tänka, vad är det Jesus menar när han säger till lärjungarna att ni har fått nåden att förstå lite mer? Så säger han så här, men som skriften säger, vad ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat, det har Gud berett åt dem som älskar honom. Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande. Anden utforskar allt, även djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som finns i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande utan anden som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Jag tänker, det är som att det finns en inbjudan. Okej, här lever vi. Vi lever i en trasig, fallen värld. Men det finns en andlig verklighet. Det finns en Gud som älskar mitt i allt det här. Det finns en Gud som ser allt, som vet allt, som har svaren på alla mysterium, som vet liksom orsaken egentligen till varför varje människa brottas och mår dåligt. Och även om vi inte ser det, så har vi liksom en inbjudan från Gud att få gå hand i hand med han som ser bakom. Tänk, det finns ett tillfälle när Jesus sitter vid en brunn och talar med en kvinna och de diskuterar teologiskt, och plötsligt så bara får Jesus säga, gå och hämta din man. Ja, men jag har ingen man. Och så får Jesus säga, nej, men det stämmer. Och så berättar han hur hennes liv ser ut, som han inte vet, som inte känner henne. Men i och med att han får från Gud att ge in i den här kvinnans liv en information om det som han absolut inte kan veta, så är det som att det öppnar hennes hjärta. Hon förstår, Gud ser min trasighet. Gud älskar mig, Gud verkar vilja någonting med mig. Och jag tänker, är du fortfarande nyfiken? Jag har vandrat i många år med Jesus nu och jag inser att det finns fortfarande så mycket mer att lära. Ibland känner jag mig fortfarande som Bambi på tunn is. När det gäller i min vandring med Gud, det känns som att det finns så mycket att lära. Och jag skulle vilja bara skicka ut det. Ta tillbaka din nyfikenhet. Det finns så mycket mer att lära i vandringen med Gud. Att inte bara rulla på, utan att liksom börja ställa sig frågan, Gud, vad vill du med mig den här veckan? Vad vill du med mig, med mina arbetskamrater, med mina släktingar? För han vill liksom leda oss vidare. Han bjuder oss in att förstå djupen. Sen så tror jag också att vi har fått det vi behöver för det uppdrag vi har. Eller om man ska frasera det annorlunda. Du är utrustad. I Kolosserbrevet så talar Paulus om att hos Jesus så finns hela Guds fullhet. Och av den fullheten så har vi fått ta del. Och det är också något sådär enormt stort som bara nämns i ett par ord. Hela Guds fullhet. Men det är ju rätt, det är rätt mycket. Eller hur? Om vi tänker oss Gud, skaparen av himmel och jord och allt han har och står för när det gäller välsignelser och uppenbarelser, det har lagts i oss. Va? Så det finns någonting oerhört som är lagt ner i våra liv. Och i Apostlagärningarna kapitel 1 och vers 8 läste jag förra gången jag var här också. Så läser vi att när den helige ande kommer över er så ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och hela Judén och Samarien och till jordens yttersta gräns. Alltså det finns kraft och utrustning för uppdraget. När jag tar emot Jesus så får jag den helige ande. Sen så vet vi som pingstvänner att vi också kan få uppleva andens dop, som vi ibland kallar det. Eller att få bli uppfylld av den helige ande. Och jag tror att det är liksom... alla har den helige ande i sig efter man har tagit emot Jesus. Men det finns också en inbjudan från Gud att liksom öppna sitt hjärta för att få bli fylld av den helige ande. Och där finns en kraft som är helt enorm. Jag vet inte om du känner igen det här, att man tänker ibland att man ska veta hur det ska gå till när man ska tjäna Gud. Det kanske kommer en fråga och vara med och engagera sig något i församlingen och känner, men jag vet ju inte hur det ska gå till. Därför kan jag inte gå in i den här uppgiften. Får jag bekänna någonting? Jag har varit pastor i över 27 år och jag vet fortfarande inte hur det går till. Men jag har förstått att Gud har kallat mig. Och jag har vågat gå i tro. Och ibland har jag upplevt, nu gör Gud någonting. Ibland har jag upplevt hur den helige ande liksom ger mig någonting. Eller jag känner, nu får jag inspiration eller kraft för något specifikt. Flera av er känner igen det här. När vi liksom ställer oss till förfogande för Gud så känner vi att nu är den helige ande med och gör någonting. Men jag ska också säga att de allra flesta gångerna så verkar det som att även när jag inte känner någonting så gör Gud någonting när jag ställer mig till hans förfogande. Alltså det är ett otaliga exempel på hur jag har gått in i situationer, antingen i kyrkan eller ute i livet, och jag har inte känt någonting. Men jag har delat någonting, jag har pratat med någon, jag har bett för någon, eller jag har svarat på någon icke-kristens frågor, eller vad det nu kan vara. Och jag känner noll, zilch, nada, ingenting. Och så berättar man för mig efteråt hur Gud är där och verkar. Så jag tror att den här inställningen av att jag måste förstå. Jag tror att vi ska släppa den faktiskt. Och på något sätt våga lita på. Visst var det du som bad det innan. Stå på löfterna. Pelle han bad det innan. Att liksom... jag ser inte allt, jag vet inte allt, jag förstår egentligen inte riktigt vad jag ska göra i den här situationen. Men Herre, här är jag. Jag ställer mig till ditt förfogande. Så är min erfarenhet att så oerhört många gånger när vi ställer oss till hans förfogande, då är han där. Och så gör han någonting, ibland något litet, ibland något stort. Men jag tror att vi ska liksom lämna de där andra grejerna till Gud. Och så ställa oss till hans förfogande. Därför att du är utrustad. Och också skulle jag vilja säga. Jag bara kände det när jag bad inför den här dagen. Att om du är en av de som känner. Jag vet inte om jag är döpt i den helige ande. Eller du kanske liksom känner. Ja, men jag har inte upplevt det här och blivit fylld av den helige ande. Och vi ska inte. Det här är inte liksom main point i den här predikan, men jag kände ändå att jag vill säga att om du känner, om du är, att du funderar kring de sakerna. Här sitter vi i en pingstkyrka och jag kanske sitter här och känner, jag har inte upplevt så mycket av det här. Så finns det en risk att man låser sig. Man blir spänd och man bedömer och man kanske har en bild av hur det ska gå till. Man kanske tänker, så här är det att bli andedöpt. Men tänk om det inte alls är så som du har tänkt att det ska vara. Jag tror att om du är här idag och funderar kring det här och kanske har haft lite ångest eller oro eller prestationsångest eller lite självförakt eller vad det nu kan vara kring de här grejerna, så tror jag, jag har känt att jag ska skicka de här två sakerna till dig. Det första är, öppna dig för att ta emot den helige ande. Be om det i din ensamhet. Sök förbön. Stå i lovsången i kyrkan och säg helige ande, välkommen. Och nummer två, tacka. För Jesus säger att om ni som är onda ger era barn goda gåvor, hur mycket mer ska inte min far i himlen ge helig ande åt den som ber honom? Så jag tror i grund och botten, och där hinner vi inte utveckla det, men min teologi är att när vi ber om den heliga ande, då får vi den heliga ande. Sen kan vi låsa oss, vi kan spänna oss, och jag tror att en hjälp på vägen och börja be tackböner istället. Tack Gud för att du älskar mig. Tack för att du vill fylla mig med den helige ande. Därför att det är glasklart i skriften att andens gåva, den är för alla. Den är inte för några speciella. Lovsångarna är välkomna fram. Ni ska få knuffa ner mig från scenen alldeles strax här. Men jag tror att Gud vill uppmuntra dig idag. Också du som följer med på avstånd, så tror jag att det här gäller till dig också. Jag vill komma åter till det som jag delade i början. Du är viktig. Du är betydelsefull. Den här världen längtar efter det som du har och bär på. Och du har en plats i Guds plan. Och du har en plats i Kristi kropp. Och alla de andra rösterna, de ljuger. Vi ska gå in, vi ska sjunga alldeles strax här. Och vi ska gå in i nattvard och förbön. Och jag tror att du finns här som i samband med nattvarden och förbönen ska söka förbön och lämna ditt liv på nytt i Guds händer. Jag tror att du finns här idag som har sett ner på dig själv. De som är runt omkring kanske inte ser det. Allting ser liksom bra och välordnat ut, men på insidan så finns det tankar som trycker ner. Och jag tror att Gud kallar dig att lägga ner det där. Jag tror att Gud kallar dig till sig själv, att han får lyfta dig från ditt liv. Och nu menar jag inte att man ber en bön och allting blir bra. Men jag tror att det kan vara en poäng i att fatta ett beslut och göra en markering. Och är det du, så skulle jag också vilja uppmuntra dig att söka samtal och förbön. Och liksom bearbeta de här sakerna. Jag har själv gått en själavårdskurs på 8 veckor alldeles nyss och bearbetat mina egna negativa tankar och processer som jag har i mitt eget liv. Och vi kan behöva bearbeta det där. Men jag tror att det finns en eller flera här som känner igen att det har varit för mycket neråt tankar. Lägg det vid Jesu fötter och låt honom få tala till dig och betjäna dig idag. I Jesu namn. Gud välsigne dig.